ställer man sig på torget, då kan vad som helst hända. Mm. Och det behöver inte vara någon som hotar, det kan vara någon som skriker, du är dum i huvudet. Och det blir inga bra tv-bilder efteråt.
Nej, det är tryggare bakom skärmarna då.
Ja.
Valet närmar sig med stormsteg och det innebär att valkampanjerna är inne i sin mest intensiva fas. Och vi på Resumé bevakar givetvis den politiska kommunikationen särskilt nära. Och ja, där finns det i dagsläget en hel del att prata om. Jag heter Amanda Törner och med mig i studion idag när vi spelar in höstterminens första avsnitt av Insiktspodden är min kollega Nelly. Hej!
Hej!
Hur mår du?
Bra, tack. Mm. Lite valuppspelt om
är
jag ska vara ärlig.
Är du helt slut?
Nej, uppspelt. Jag är full av energi inför valet.
Ja, men jag tänkte fråga dig, är det någonting som har förvånat dig hittills i varelsen när det gäller kommunikation och utspel och liknande?
Alltså jag hade nog förväntat mig fler influencers. Vad jag känner till, det kan ju vara så att vi inte känner till det och för sig, så är det ju bara Vänsterpartiet som har använt sig av influencers för att hitta röster i mer utsatta områden där de har identifierat att det finns röster att plocka.
De har ju varit tydliga med att göra betalda samarbeten.
Ja, de är ju helt öppna med det. Jag trodde nog att det skulle vara ett grepp som man tog på olika sätt. Att man använder influencers på andra sätt också än så. Det verkar finnas så otroligt mycket makt i den typen av kommunikation idag. Så att jag hade förväntat mig det.
Mer av det. Mer än Margås partitämning.
Ja, precis. Och sen så undrar jag verkligen varför man inte särskiljer sig mer. Varför går alla till val med samma frågor? Varför vågar ingen sticka ut? Och kanske främst i regional- och kommunalvalen. Där finns det många poänger att plocka, tror jag. Sjukvården är ju extremt debatterad och det borde vara lätt för oppositionen att där plocka poäng. Så det är jag lite förvånad över. Jag har inte sett någonting som sticker ut.
Nej, precis.
Vad har förvånat dig, Amanda?
Jag skulle nog snarare säga att mycket framstår som förväntat, i alla fall hittills. Nu har vi ju faktiskt några dagar kvar här. Men jag tänker framförallt på Sverigedemokraternas tunnelbanekampanj. Att de återigen gör en kampanj i tunnelbanan som folk blir upprörda över, som får jättemycket uppmärksamhet och följs av kontroverser. Vi har ju sett det i tidigare valrörelser. Den här gången var det ju partiets rättspolitiska talesperson Tobias Andersson som skrev den här tweeten om återvandringståget som anklagades för att vara rasistisk och upprörde folk. Det känns ganska förväntat väl?
Det känns ganska förväntat och att de just får sån spridning på det också. Det känns lite utstuderat, tycker jag.
Så kan det vara.
Du lyssnar alltså på Resumés insiktspodden som varannan vecka avhandlar allt mellan himmel och jord som är angeläget för dig som jobbar med kommunikation och marknadsföring.
Eller som bara är intresserad av ämnet, för sådana inbillar vi oss att det finns också. Om det inte redan har framgått så ska vi prata om det högst aktuella ämnet politisk kommunikation idag. Och vem kunde då vara en mer passande gäst än Janne Sundling? Välkommen till studion.
Tackar.
Du är ju journalist och har ju bevakat politik och politisk kommunikation under lång tid och även skrivit en bok på temat en gång i tiden. Hur är läget med dig?
Jo då, det är ganska bra. Spännande när det är valrörelse och så.
Ja, det är verkligen fullt upp just nu. Det är liksom det enda man tänker på, känns det som. Vi tänkte börja med att fråga dig. Du har ju som sagt ett long track record som bevakar av politisk kommunikation och PR. Vad skulle du säga är det konstigaste du sett under en valrörelse?
Något utav det konstigaste i alla fall. Det har varit mycket konstiga saker som hänt. Men 2006 så blev det en stor skandal ganska nära in på valet. Det visade sig att en ung SSU-are hade läckt lösenordet till sossarnas interna datanätverk till en folkpartist. Och det här blev ju stort palaver och man visste att nyheten skulle komma i Dagens Industri en måndag. Och Socialdemokraterna kallade till presskonferens klockan 9 på kvällen på söndagen för att liksom gå ut med det här först utav alla. Va? Det var en massa turer och mycket konstiga saker som hände i den där vevan. Mm. Vi fick tips till Resumé om att det fanns reportrar som hade uppsökt folkpartister och hotat dem. Och gud vet allt möjligt.
Gud. Just det ska vi säga. Du har ju faktiskt jobbat på Resumé en gång i tiden också. När var det?
Till och från fram till 2014.
Fick det här någon påverkan på valet sen? Inte att du har jobbat på Resumé utan...
Ja, precis. Det kanske fick påverkan på valet, vem vet.
Ja, det drabbar ju dåvarande det som då hette Folkpartiet ganska hårt. Jag tror att de hade en tuff final på sin valrörelse. Partisekreteraren fick gå. Det gjorde säkert att kanske de tappade någon procent. De hade ju gjort ett jättebra valet dessförinnan 2002. Så att de tappade säkert utav andra orsaker också. Men på marginalen så tappade de nog en del.
Minns du varför det var just Folkpartiet som fick den här läckan? Hur kom det sig att läckan skedde just dit?
Ja, det var ganska enkelt. De jobbade både åt den ena åt Luft och den andra åt SSU lokalt i Skaraborg. De var lite kompisar och tog en öl och snackade lite skit om hur det var.
Som man gör.
Ja, skvallra lite sådär.
Verkligen. Men tycker du att valrörelserna var de roligare tidigare? Du som har lite längre perspektiv än vad vi kanske har.
Ja, det var de nog på sitt sätt. Ja. Det är lätt att bli nostalgisk och sådär, men det var mer... I och med att så pass mycket förflyttas till nätet och digitala kanaler så finns det inte lika mycket debatt, tycker jag, ute i samhället som tidigare. Det är inte de här stora duellerna ute på stan och sådana saker. Mm.
Det blir lite mer ankdammen, eller?
Det är svårare att skönja liksom... Vad är hettan i valrörelsen egentligen?
Mm. Och det handlar ju om kommunikation. Och det pratas ju ofta om att Jimmy Åkesson är en skicklig kommunikatör när det kommer till att nå ut till folket. Han jämförs med Trump. Men vem av de olika partiledarna skulle du säga är den skickligaste kommunikatören?
Jimmy, som du säger, tveklöst. Att leda ett sånt parti från någon enstaka procent till... Att idag har siffror på över 20%. Och samtidigt med deras historia framstå som så att säga rumsren i politiken. Det är skickligt gjort. Dessutom en skicklig debattör och uppfattas inte alls som ett hot mot någon, känns det som. Men jag tycker också, tveklöst så är ju Ebba Busch en oerhört skicklig kommunikatör. Mm. Alltså det här att hon... lyckades hantera eller klara sig ur den här Esbjörnkrisen med det här kåken som hon har köpt nu. Det trodde jag skulle bli hennes fall, men hon har snarare, ja, kanske inte gått stärkt ur det, men klarat det. Mm.
Det känns som att hon har fått lite empati där, att många har kunnat se henne som en människa snarare än en politiker, tycker jag. Håller du med?
Jag tror också att det är ett annat fenomen som syns här, att det är... Vi ser fler politiker idag. Går man 20-30 år tillbaka så var de äldre. De var liksom senare i livet. Nu ser vi dem mitt i livet. De har barn, de ska hämta på dagis. Allt det här som, ja, den första var väl i och för sig Olof Palme som hade ganska små barn. Men de var ju fullvuxna män och kvinnor som de hade som barn då. Men nu är det folk mitt i livet, ganska relativt unga människor, och det... Det gör att de befinner sig i en helt annan livssituation också. Mm.
Jag skulle bara vilja backa lite. Du nämnde att Sverigedemokraterna eller Jimmy har lyckats liksom göra partiet rumsrent. Är det, skulle du säga, en bild av Sverigedemokraterna idag och Jimmy Åkesson, att de är rumsrena?
De framstår i Jimmys tappning som rumsrena. Sen ser vi ju de här avslöjanden utav Acta Publica, allt vad det heter, som har visat på att det finns en massa lik i garderoben. Jag tror att de är väldigt delande. Jag tror att nästan alla väljare som går till vallokalen har någon slags hållning till SD. Antingen mjukt positiv eller väldigt negativ. Det är lite Trump-effekt, antingen när man för eller så är man starkt emot.
Mm, de har liksom en närvaro någonstans, alltid liksom.
Ja, alla måste förhålla sig till dem, och både före valet och inte minst efter så kommer de att vara, ja, någonting som alla ska förhålla sig till.
Ja, och apropå Jimmy och SD, något som det ju talas mycket om, det är det här fokuset på Sverige som är idag i kommunikationen. Det här ordet Sverige, det upprepas ju tills öronen blöder, kan man känna ibland. Vad tror du det här beror på liksom? Och är det framgångsrikt att prata mycket om Sverige?
Det kommer ju till och från. När vi upplever, där det här spelas in, har vi ryska ambassaden på andra sidan. det är ett krig i Europa, det är orostider, då är det så att säga läge på att vädja till det nationalistiska. Sen tycker jag att, nu är det ännu tydligare, vad skriver sossarna på valaffischer och så vidare? Det är vårt Sverige kan bättre.
Mm.
Man vädjar lite grann till det där. Jag läste nyligen en 90-talsbok av P.O. Enquist där han jämför nationalistiska republikaner i USA med svenska socialdemokrater. Alltså man värnar, det är vi som har skapat landet ungefär, va? Man vädjar till det där, vi byggde landet, socialdemokraterna byggde landet, nu ska vi reparera eller fixa till det som har gått snett ungefär.
Och hur kommer det sig att man samlas kring det just nu? En och samma fråga i kommunikationen, nästan alla partier samlas kring det här. Hur kommer det sig?
Det stora är väl det som har hela nyhetsflödet kring gängkriminalitet och skjutningar och sånt där. Senast i Eskilstuna, dessförinnan på Emporia i Malmö. Det där skakar ju om, även om det sker bland de kriminella så skakar det om alla. Här var det ju dessutom i Eskilstuna helt oskyldiga människor som drabbades.
Mm.
Alla måste adressera frågan, alla måste inte ha en ställning och så fort någon går ut och säger någonting så måste någon annan ta ställning till det. Det har ju blivit väldigt tydligt i Socialdemokraternas politik och på vänstersidan. Det är en, vad man säger, triangulering. Man intar inte samma position men en liknande position eller tar ställning i samma fråga.
Mm. Blir det inte otydligt för väljarna då? Vad de vill. När det blir, man skulle ju nästan kunna, jag tänker valaffischerna, man skulle ju kunna sätta vilken politiker som helst bakom de här budskapen som är upptypade, eller hur? Eller vad känner du kring det?
Ja, alltså det blir ju en dragning mot alla ska på samma boll. Alla ska adressera det här, de stora frågorna. Alla vill ha lägre energipriser, alla vill snudd på samma sak. Många av de här väldigt tydliga sakfrågorna kommer ju bort.
Mm.
Alltså för ett år sedan så pratade vi, hade ett jättedebatt om marknadshyror till exempel. Det finns ju inte alls med i debatten idag. Bostadsfrågan, massa unga människor som väntar på att få en bostad, finns inte alls med.
Det försvinner snabbt grejer.
Så vilken skulle du säga är den största kommunikativa slagträt i det här?
Det är ju det vi inte ser. Alltså det är ju de här, vi ser när man har tv-debatter, affischerna på stan och sådär. I kulissen så att säga så pågår ju dels det här strategiska arbetet på i digitala kanaler. SD har en propagandafabrik ute i Bromma eller ja, strax intill Bromma som pumpar ut grejer. Socialdemokraterna har förmodligen inriktat sig väldigt hårt på att köra dörrknackning, bearbeta vissa stadsdelar där de vet att det går att vinna röster helt enkelt.
Mm.
Det där ser vi inte så mycket av och det tror jag är. Jag tar Obama när han vann som president. Då gjorde man otroligt stora såna här dörrknackningsaktioner. Det är en gammal klassisk metod men den har visat sig funka.
Jag tycker det är så överraskande att det funkar. För min spontana känsla när jag föreställer mig att en partiledare kommer att knacka på min dörr är liksom skräck. Nej, men du vet, man är för det första man blir rädd när det ringer oannonserat på dörren och sen så står liksom Ebba Busch där eller någon. Men jag tycker det är förvånande att det funkar. Varför tror du att det är? Blir man så smickrad liksom för att det kommer en partiledare till en dörr?
Till skillnad mot förr så får man ju där någon slags direktkontakt med någon som står för det politiska budskapet.
Mm.
Det är ju väldigt sällan partiledarna står utanför din dörr, eller min också för den delen. Men det blir en direkt kontakt. Alltså, man brukar säga att samtalen är det som kan vinna val. Idag så finns det inte lika många samtal när vi sitter runt fikabordet på jobbet eller så. Alla de där samtalen är viktiga. Också de digitala samtalen. Där det ibland tenderar till att bli skräckskildringar utav andra partier och så. Va?
Mm. Det kanske är att min enda erfarenhet av att någon ringer liksom på dörren oannonserat och vill övertyga en om något är Jehovas vittnen.
Jag tänkte säga
de har ju samma taktik där. Men jag tänkte också fråga, något som man ju väldigt tydligt ser tycker jag och vi på Resumé är ju att personfokuset har ökat i den politiska kommunikationen och marknadsföringen. Och många partier bygger ju sin kommunikation väldigt mycket kring sin partiledare idag. Att man bygger partiledarens varumärke. Det känns väldigt influerat av USA där ju är otroligt liksom, fokus på presidentkandidaterna. Skulle du säga att den svenska politiken blir allt mer amerikansk i sitt uttryck?
Jag är inte säker på att den blir mer amerikansk. Däremot blir den mer personfixerad. Delvis tror jag några som kan vara skyldiga till det här är medierna. För medierna vill sätta orden, få orden från partiledaren. Mm. De vill inte ha vice eller någon talesperson i den och den frågan. De vill ha partiledarna. Mm. Hur många partiledarintervjuer har man inte sett i tv, i tidningar i, och specialtidningar och gud vet allt nu. Det där är svårt att komma runt. Samtidigt så tidigare sa man att man röstar mer på parti. Man hade en tydligare partitillhörigheter. Nu röstar man kanske också mer på en person.
Mm. Det är nästan som att de tar rollen som en influencer, känner jag, när du beskriver det på det där sättet.
Ja, alltså vi har ju sett exempel bara på den här senaste mandatperioden att personen spelar en stor roll. Det är, Nyamko Sabuni valdes som partiledare men fick aldrig testa sin förmåga i ett val för att uppenbarligen funkar hon inte. Hon gjorde tavlor och hon kom inte fram med budskapet kort sagt.
Mm. Vi har ju två statsministerkandidater, huvudsakliga i alla fall. Hur skulle du säga att man har byggt deras varumärken om man till exempel tittar på valaffischerna?
Det handlar ju mycket om att framställa dem som hyggliga människor. Man för in dem i olika vardagssituationer. Magdalena Andersson sitter och pratar med en äldre man, med någon som skulle kunna vara gängkriminell. Eller föreställa det. Och sådana där situationer. Ulf Kristersson, han brukar, jag minns inte om han är ute och joggar i någon av valfilmerna.
Han gör saker, han typ målar ett hus och sådana där praktiska folkliga saker om man ska säga.
Och klappar hunden och gosar med den. Magdalena Andersson var väl ute och plockade blåbär tror jag. Det är sånt där, det här är vanliga människor men de har handlingskraften att leda landet ungefär. Jag tror att Moderaterna har ju en jättebekymmersam situation om man tittar på opinionsmätningarna. Ulf Kristersson är nere på nästan Bo Lundgrens oerhört dåliga siffror och det är, jag tror att de är stressade och bekymrade.
Mm. Vi ska komma in på det lite mer sen, men Moderaterna har ju öppnat dörren till SD väldigt tydligt i den här valrörelsen. Tycker du att man märker det i något sätt kring hur man byggt bilden av Ulf Kristersson?
Inte just i bilden utav Kristersson kanske, men det är som vi var inne på förut, det är väldigt definierande, för eller emot. Och man kan se, jag såg i Twitterflödet nu bara att det Moderaternas gamla partipresssekreterare sa att okej, nu har jag röstat mot SD. Mm. Och då var det uppenbarligen inte på Moderaterna hon röstade. Mm. Det finns sådana där effekter. Jag tror också att det är Moderaterna är de som kan förse andra borgerliga partier, läs Liberalerna och KD, med stödröster. Det kan man äventyra när man har så dåliga siffror. Mm. Liberalerna är nog bekymrade främst för det här tror jag.
Vad saknar du i den här valkampanjen? Vad hade du velat se mer av?
De lite mer öppna mötena. Alltså tidigare hade man såna här, långt tillbaka så hade man partiledardueller i Vasaparken och det var stora möten, stora debatter. Nu har jag förstått TV4 ska ha en stor, om det var 3000 de skulle få plats med i Eskilstuna någonstans. Ulf Kristerssons hemmaplan för övrigt. Men det kan jag sakna, att den där hettan på stan, det ser man mindre om.
Ja. Är det digitaliseringen tror du som har liksom förändrat och förändrat förutsättningarna?
Digitaliseringen å ena sidan, hoten å andra sidan.
Mm.
Jag menar, det är, bara under den här valrörelsen har vi sett det avslöjas att Annie Lööf var mordhotad.
Mm.
Och det bidrar naturligtvis.
Att hon var måltavla för i Almedalen.
Ja.
Ja, exakt. Då vill man liksom riskeliminera de situationer kanske där man är sårbar.
Ja. Ja, ställer man sig på torget då kan man vad som helst hända.
Mm.
Och det behöver inte vara någon som hotar, det kan vara någon som skriker du är dum i huvudet eller vad som helst. Och det blir inga bra tv-bilder efteråt.
Nej, det är tryggare bakom skärmarna då.
Ja,
ja.
Så det handlar lika mycket, eller kanske inte lika mycket, men mycket om kommunikationen också. Hur det syns från tv-bilden, menar du?
Ja, hur man kan kontrollera kommunikationen. Mm. Mm. Det är ju, alltså de digitala kanalerna är ju utmärkta för att behålla partiets kontroll ända tills någon börjar protestera och gör narr utav det eller någonting. Men det är, man har sin egen kontroll. Ja. Liksom.
Mm. Just det. Men vi pratade lite om valaffischerna här tidigare. Och de, även om de är ganska så här generiska, så blir de alltid ett hett samtalsämne när de sätts upp. Är inte de mest ett irritationsmoment för de flesta? Många tycker att de skrappar ner och sådär. Men tror att de tillför någonting på riktigt?
Om de vore betydelselösa skulle vi inte prata om dem.
Nej.
Jag håller med, jag tycker att de är väldigt likartade och ser ungefär samma ut i årets valrörelse. Men nu har Sverige samma valdag kommunalt som till region och riksdag. Men jag vet att man i Danmark konstaterat att i kommunala valrörelser spelar faktiskt valaffischer en ganska viktig roll. Då lanserar man liksom sina kandidater och sådär. Då får man syn på, aha, det här är snubben som vill ta makten i min kommun och så. Mm. Om de inte funkar skulle man förmodligen lägga ner det, men det
pekar någon ju betydelse inte har det. Jag tycker att man ser, jag vet inte om det är för att jag jobbar med det jag gör nu, men jag tycker man ser dem mer än någonsin tidigare. Eller hur? Det är så otroligt mycket valaffischer i Stockholm nu i alla fall.
Det har alltid
varit. Det har alltid varit så här. Ja, men det är bra. Vad skönt att det i alla fall inte blir värre då. Vad skulle du säga har varit den här valrörelsens största kommunikationsutmaning? Vilket parti har den tuffaste situationen rent kommunikativt?
Ja, egentligen skulle jag säga att det är Socialdemokraterna. Med tanke på att man har suttit, alla partier som har suttit två mandatperioder är liksom förutbestämda nästan att förlora. Mm. Till och med i Sverige där vi hade lång tid länge med S-innehav av makten. Å andra sidan så, för då står man till svars för allt dåligt som har hänt. Det är alltid tuffare att vinna ett andra val, det är ännu tuffare att vinna ett tredje val. Å andra sidan är de jätteduktiga på att liksom omdefiniera sig själva till att vara nästan som i opposition.
Mm.
Sverige kan bättre.
Ja, precis. Det har ju tolkats som väldigt självkritiskt att säga så. Ja.
Jo.
Finns det någon som har klantat sig eller någon som har tabbat sig i den här kommunikationen?
Ja, det gör det väl. Det är såna här små grejer man kritiserar svenskan på, svenska språkets användning på en del moderata affischer och sådär. Men de som har klantat sig rejält, den riktiga skandalen, har ju drabbat båda sidor så att säga. Det var ju det här Kalla faktas avslöjande om man var beredd att gå in i väldigt tveksamma upplägg för att få pengar.
Just det.
Mm.
Det borde egentligen uppmärksammats ännu mer, men där har man inget intresse från partierna att lyfta det här, för att ja, nästan alla utom tre var lika goda kålsupare och sådär.
Mm, just det. Och det ledde ju även till vissa avgångar och så. Skulle du säga att det har varit den här valrörelsens riktiga skandal som faktiskt har fått konkreta effekter?
Ja, bortsett från såna här någon lokal politiker i SD eller något annat parti som tvingas avgå, så är det nog, jag tycker att det är en mycket större skandal än i partierna, är det nog också en skandal. För det här kommer, när alla lugnat ner sig, så kommer det leda till krav på ännu starkare redovisning, att man täpper igen sådana här kryphål på pengar och politik är alltid en känslig fråga, och där kommer det komma krav på åtgärder.
Mm.
Har det här liksom nått fram till väljarna, skulle du säga? Har det gått in hos dem som följer det?
Nej, det är lite teoretisk eller krånglig fråga att sätta sig in i hur partifinansieringen ser ut, men de allra mest insatta tror jag ser det och ser behovet utav att skärpa till det ytterligare.
Mm. Man kan tycka att det var lite naivt att inte, jag tänker i en valrörelse, speciellt nu i slutspurten, att partierna är beredda på allt möjligt och har liksom, vad säger man, tentaklerna ute för det ena och det andra. Borde de inte ha haft en tanke på att det här kunde vara en granskning eller test, eller hur man ska uttrycka det?
Man kan tycka det, men det är, man sitter, det här är ju personer, i Liberalernas fall så var det ju en ganska central person på Timbro då, som skulle agera mellanhand. Men det är folk som jobbar med ekonomi dagligdags, och det är liksom, Det är ju inte någon som sitter på möte med partiets ledning och sådär. Men det är konstigt att man ändå, jag antar att de har testat uppåt i sina partier. Ja, det får vi inte reda på, men det slår ändå mot dem tycker jag.
Det ger ju lust att titta mer på hur det funkar.
Ja, så är det onekligen. Vi har berört lite tidigare valrörelser här och det finns ju vissa sådana där legendariska bilder från tidigare valrörelser. Till exempel på Alliansen, när den fanns. Finns det någon sån potentiell bild, skulle du säga, från den här valrörelsen som man kommer minna, som kan symbolisera den?
Ja, fast den kanske vi inte har sett ännu.
Nej, den kanske, det är några dagar kvar. Det kanske kommer.
Jag ser inget sånt där framför mig. Mm. Jag kommer direkt att tänka på 2014, så hade Alliansen en stor samling ute i Nacka. Och då skulle man peppa folk. Och det var de hade någon sån här inledare som skulle jaga upp stämningen. Och det där blev så fel. De skulle ställa sig upp och jubla och sjunga och sådär. Och man ser på bilderna därifrån hur Anders Borg står och hans ansiktsuttryck är bara, ta mig härifrån.
Han drivs inte där, nej.
Men alltså andra då dansar framför honom och sådär. Va? Nej, det var en sån här klassisk bild från den valrörelsen tycker jag.
Vi får se om vi får se något liknande här nu under de sista två veckorna.
Apropå folksamlingar så har vi ju precis nästan gått ur en pandemi, eller den anses väl vara avslutad här i Sverige åtminstone. Hur har den påverkat valrörelsen och kommunikationen, eller påverkar den överhuvudtaget?
Mitt intryck är att den inte påverkar alls. Alltså när det här drabbade oss som värst och man tillsatte den här coronakommissionen och så trodde man ju att det skulle bli en het valfråga och granskning utav vad gjorde Sverige egentligen och sådär. Jag kan inte komma på att jag har hört någon nämna det.
Mm. Varför är det så?
Är vi för trötta på den? Eller vad?
Ja, det tror jag. Och det kopplas ju ihop till det här med vårdköer och sådana saker. Det är snarare så att man kan peka på det och säga att vi skulle varit bättre nu om vi inte hade haft pandemin och så. Mm.
Och där har vi fortfarande en kris inom sjukvården. Varför kommunicerar man inte tydligare kring det?
Ja, det dyker ju upp i debatterna och utfrågningarna ändå. Dels har man det här att det är delat ansvar, att det är regionerna som ansvarar för sjukvården och staten bidrar med pengar och regler och sådär. Det är inte helt enkelt. Det är en komplicerad fråga och den har debatterats länge. Men,
det blir snarare pajkastning på varandra. Mm.
Och apropå att pandemin då inte syns i kommunikationen, är det någonting du är förvånad över vid sidan av då kanske pandemin, att man inte har gjort till en större grej rent kommunikativt? Något man inte tagit fasta på som du hade trott man skulle ta fasta på?
Det är väldigt mycket adresserade budskap som handlar om att vi ska göra det här bättre. Vi ska få ordning på det här. Det är väldigt lite positiva budskap.
Mm.
Man brukar säga att det är politiska ledare som har mest positiva budskap vinner. Det funkar inte för det parti som sitter vid makten idag riktigt. Men ta Obama, change we can believe in. De positiva budskapen är väldigt få tycker jag.
Mm.
Varför?
För att vi har ett läge med stigande priser, inflation, krig i Ukraina, oro. Jag menar, NATO-frågan dyker upp som en jättestor fråga och idag pratar ingen om NATO. Det är liksom, vissa saker sopas av bordet ganska snabbt.
Och nu befinner vi oss som sagt verkligen i slutspurten här inför valet 11 september. Vad tror du vi kan förvänta oss då? Vi var inne på det att vi har inte sett kanske någon potentiellt legendarisk bild ännu. Men kommer vi bli överraskade här i valspurten av något utspel? Tror vi kan förvänta oss det?
Ja, fast i de frågor som vi redan har sett.
Mm.
Alltså mer utav samma tror jag. Moderaterna, Sverigedemokraterna kommer att kräva ännu hårdare straff på någon punkt. Socialdemokraterna kommer att kräva ännu mer till fritidsgårdar och socialtjänst och fler poliser och så vidare. Energifrågorna kommer att komma upp när det börjar bli kallare ute så man kan inte sova på balkongen precis och så där.
Så tonläget kommer bara höjas egentligen?
Ja, men sen finns det alltid någon slags, det kan finnas en X-faktor att någonting händer som förändrar bilden. Vad det skulle kunna vara vet man ju inte.
Mm.
långt tillbaka 1973 hände ju de här Norrmalmstorgshändelserna som fick liksom en skaka om alla den sista veckan. Förändrade bilden ganska rejält sådär. Mm. Men vad det skulle vara, det ingen aning. Nya skjutningar kommer förmodligen, händer det så kommer det säkert att påverka på något sätt.
Just det.
Och du är ju inne i smeten verkligen och har mycket kontakter. Vi på Resumé har ju gjort oss kända för att vi gillar skvaller. Finns det någonting som det snackas om eller försiggår i det tysta som du skulle kunna berätta lite grann om?
Jag har inte hängt ute sådär jättemycket eller egentligen nästan inte alls och förut någon partiledare eller sådär i valrörelsen. En liten snackis är väl i så fall att Magdalena Andersson har ett väldigt häftigt humör.
Mm, det har man
hon
faktiskt
kan bli skitförbannad. Men det är väl hyfsat känt kanske. Mm.
Vad får det för effekter?
Jag tror att det kan ge en viss respekt. Men samtidigt så tror jag man är medvetna om det i partiet och peppar henne inför utfrågningar och debatter att hon inte ska bli...
Elda upp sig för mycket. Ja, ett hett temperament kan ju vara svårt att liksom, hantera i de där debatterna. Det märker man ju att de verkligen behöver hålla sig tillbaka ibland. Tycker det är lite underhållande att se ändå.
Mm. Ja. Och med det så tänker jag att det får bli sista ordet för idag. Stort tack Janne för att du kom hit och medverkade idag.
Tack. Ja, och Insiktspodden är tillbaka igen om 2 veckor och då har vi sannolikt eller förhoppningsvis ett facit på vem som tagit hem det här. Vi ses då. Hej då!
Hej då!